Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaj här. Hur har ni det? Det är så skönt när man tittar ut genom fönstret här och ser att det snöar igen i Stockholm. Och så kände man här för några dagar sedan, oj vad skönt, det är varmt. Kunde sitta i solen på påsk. Kände hur strålarna gav mycket D-vitamin och kanske skulle ge en lite liksom fin nyans. Men nej, vi är tillbaka till snön. Så att det känns jättetråkigt. Känns super tråkigt. Men vad gör det när man ändå kan snacka om MMA? Det spelar liksom ingen roll vilket väder det är. Det spelar ingen roll hur det ser ut, utan allting är bara tipptopp. När man kan diskutera lite skön UFC. Och det är det jag kommer göra. I det här avsnittet så kommer jag att gå igenom det som hände i helgen under UFC on ESPN 54, Blanchfield versus Fiorå, och även det som var Anton Turkail versus Ibo Aslan. I vanlig ordning vill jag såklart börja med att tacka mina Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Och till alla er som är Patreons, det kommer ett till avsnitt imorgon där ni kommer att kunna lyssna på galan som kommer nu till helgen, där vi har Curtis versus Allen. Och vill du lyssna på det avsnittet också, då signar du upp dig på tier 2 alternativt tier 3, så får du ett extra avsnitt ungefär varje vecka med undantag för kanske en eller två veckor per år. Så det är mycket, mycket content om man stöttar på Patreon. Vill man inte det, stannar man kvar här. Jag lyssnar på det som är bara. Jag tänkte nog att vi gör så här. Alltså ni har märkt att ganska många gånger så kör jag liksom uppsnacket, brukar jag släppa fritt på Patreon. Och jag skiftar på det där lite ibland. Men just under den här galan så tyckte jag att det hände en hel del saker som jag känner att jag vill prata om, typ Chris Weidmans ögonpetningar. Men vi håller på den för nu, och jag tänkte då att vi börjar med Anton Turkail mot Ibo Aslan. Anton Turkail fick nu sin fjärde chans i UFC att kamma hem en vinst. Och han föll kort, spoiler, han torskade matchen. Jag tror att ni alla är väldigt medvetna om att han ska ha gjort det. Och det här var också en ganska underlig grej, för att jag ser ju inte galerna live längre när de går liksom mitt på natten. Så att jag vaknade upp på morgonen, satte på Viaplay, började kolla, började spola fram matcher och leta efter Turkail-matchen. Men vad fan, det här är Chris Wilde, men han faktiskt inte på prelims. Så jag fick hoppa över till Fight Pass och kolla, och jag messade Mange dagen efter liksom, har ni slutat sända prelims? Vad är det som har hänt? Han bara, nej fan, jag har suttit upp och jobbat hela natten. Men då såg jag sen på Viaplays sida att tydligen så är det något skumt verkar ha hänt. Så det verkar som att de har kapade halva eventet och visade bara huvudkortet av någon anledning dagen efter. Men att det rättades till tydligen senare under dagen. Så det var uppenbarligen ganska många som hade råkat ut för samma sak som mig. Nu var det ju tur att jag har Fight Pass, så att jag gick bara dit, men jag blev väldigt förvånad. Men det visade sig att prelims sänds fortfarande när det är skandinaver. Det var bara att det hade blivit ett fel på morgonen. Så ja, det var det. Men nu är vi här i alla fall. Ska snacka om Anton Turkail. Turkail, 27 år gammal, han fyller 28 i juni. Han har så här långt 8 vinster, 2 sub, 5 knock, 1 domslut. Och så har han 4 stycken förluster. Han har blivit TKO-ad 2 gånger, submittat 1 gång, och en match har han förlorat via domslut. standard. Titta bara här hur mycket han brukar fightas. Och det är två matcher per år i princip. Debuterade i december 2018. Då är det lite svårt kanske att gå två matcher. Gick tre matcher 2019, januari, april och sen oktober. Augusti två matcher. Och en match 2021, men det är under hela covid-prylen där. Sen var han tillbaka i juli 2022, debuterade i Contender Series, sen debuterade han mot Yelton Almeida. Alltså, det är ingen schysst debut direkt, Yelton Almeida. Blev han submittad i första ronden, mötte han Vito Petrino, gick tiden ut mot honom, mötte Tyson Pedro, blev knockad i första ronden, nu mötte han Ibo Aslan och blev avslutad i den tredje. Tufft för Turkali, jättetråkigt för honom. Turkali är också en kille som har lagt, man ska säga, alltså så här, han har också lagt ganska mycket tyngd på sig själv på ett sätt, för att han har ju en framtoning, ett sätt att framhäva sig själv, vilket absolut, jag tycker definitivt att det ska man absolut ha. Jag tror att kruxet bara när man har den framtoningen är att när man inte levererar, då kommer det också finnas jävligt många som garvar åt den. Och jag har redan sett att det har dykt upp ett gäng memes om Anton Turkalj, som driver också lite med hans namn The Pleasure Man, men de får man hitta själv. Och det här var ju liksom på ett sätt hans möjlighet till vinst. Han hade vunnit mot Ibo Aslan en gång tidigare. Ibo Aslan hade ju då bara en enda förlust på sitt record, men nu fick Ibo tillbaka den. Vild match, det måste jag ändå ge det. Vild match, de fick en bonus. Jag för mig att det här blev Fight of the Night. Och jag läste någonstans också att Turkal har väl fått ytterligare en Fight of the Night tidigare. Vilken match det är måste ju då vara Petrino, eftersom att den gick tiden ut. Det är svårt att säga att han skulle få bonus för att ha blivit subbad av Yelton eller TKO-ad av Pedro. De kan däremot ha fått bonus på de prestationerna, men om han ska ha fått en bonus till, då måste det vara han mot Vitor Petrino. Och det är då 50 G's, så att det blir just nu så som dollarn och kronan står, så är det en riktigt bra summa på strax över miljonen. Ja, alltså jag vet inte så mycket man kan säga. Det var en vild match. Jag tycker väl att båda hade sina stunder där det liksom var bättre, där det var sämre. Jag tycker väl kanske överlag kanske att det var stundtals oaktsamma attacker, och jag tror även att det ledde till kanske avslutet. I första ögonblick tyckte jag väl att domaren bröt för tidigt. Det var verkligen min första tanke, att säga, vad fan, vad gör han? Det här är ju på tok för tidigt. Men så fort man såg reprisen, det var ju extremt tydligt. Alltså Anton sitter på arslet med båda händerna som stöd bakom ryggen, varpå Ivo är precis på väg in och kan lätt släppa både 1, 2, 3, 4 på vägen ner. Och då hade han verkligen blivit KO'd. Så att jättebra inhopp där av Gary Copeland att stoppa. Väldigt korrekt. För Turkal var helt öppen, och jag tror i den instansen också att Turkal var nog inte exakt riktigt medveten om ens var Ivo var någonstans. Utan det där var på väg att bli en somna sekvens. Tufft för Turkal. Jag ska vara ärlig, jag är förvånad att han fick tre chanser. Många har blivit liksom kuttade tidigare, och speciellt när man tittar på hur rekordet ser ut, subbad första ronden. Visst, det kanske är så att den här Petrino-grejen, att det ledde till en Fight of the Night, och det gjorde att trots torsken mot Pedro så fick han då ytterligare en möjlighet. Men nu har jag extremt svårt att se att han blir kvar i UFC. Och jag tror även för hans egen skull att jag tror att det är bättre att han inte är kvar där just nu. Anton är fortfarande ung. Det här är en kille som är så pass ung att han förmodligen inte riktigt har kommit in i sin prime heller. Jag tror att han gör ganska bra här nu att kanske sticka iväg till lite andra organisationer. Sen vad det är, om det är PFL, om det är Bellator, Cage Warriors eller Fighters någonstans i Sverige, jag vet inte. Det återstår ju verkligen att se. Kanske till och med One. Jag hade tyckt att det var roligt om lite fler, jag ska precis säga, lite fler svenska fighters sticker till One. Och jag kommer på det att det är väl typ bara Kadestam som fightas i One, va? Eller har jag missat något här? Det är en bra organisation, det har alla möjligheter. Jag föredrar reglerna som är i One. Där har du också, jag tror att det finns en, eller det, ja, sak samma. One hade varit intressant. Det hade varit spännande att se Anton i One. Annars, någon svensk gala? Vet inte. Nu är frågan också, och det här är någonting som jag som faktiskt jag har sett lite kommentarer om det här, att folk också undrar var kan han gå med tanke på pengarna. Liksom, hur dyr blir han nu med tanke på att han är en UFC-veteran? Jag tror inte att han kommer få UFC-cash liksom, i andra organisationer. Det har ju rätt svårt att se. Men ja, jag vet inte. All lycka egentligen bara till Anton, men det blir spännande att se vad han gör nu, hur han fortsätter att arbeta på sin fighting-karriär, var han kommer landa. Okej. Okay. Blanchfields 4-0. Manon mot Erin. Gick inte alls som jag trodde. Verkligen inte alls. Jag tyckte det var ganska tydligt snabbt in i matchen att ett, Manon, Erin hade problem med Manons längd. Nu ska jag bara kolla upp här hur stor längdskillnad det är, men jag tror att den är ganska markant. Erin är 162, Manon är typ över 170. Okej, hon är 170. Okej, men fortfarande, alltså det är nästan en decimeter. Och det blev väldigt tydligt. Längden var ett problem. Manon hade jättelätt att hålla Erin på distans. Erin hade sjukt svårt att stänga distansen. De gångerna hon på något sätt lyckades stänga distansen, då blev Manons styrka faktor nummer två. Hon kunde bara kasta bort Erin hur enkelt som helst. Manon stängde ner Erin Blanchfield totalt. Alltså totalt. Var matchen underhållande? Jag tycker inte det. Jag tyckte inte att den var speciellt kul. Jag kan vara ärlig och säga att jag tappade fokus väldigt många gånger under den matchen. Och det här är också lite grejen när man tittar på många MMA-matcher och det här är liksom slutmatchen. Då man är så mättad på vad man redan har sett. Att man är liksom lite klar för dagen, och hålls det inte ett högt tempo i en sån här match, då börjar man liksom zona ut ganska rejält. Jag gjorde det i alla fall, tyvärr. Men alltså Manon, det är imponerande. Man måste ge den här tjejen cred. Alltså hon torskar sin debut med split och har sedan dess radat upp 12 stycken vinster, avslutat hälften av dem via knock. Men just nu, hon har inte avslutat någon på hennes 5 senaste matcher. Den sista var Tabata Ricci, och det var i juni 2021. Ska ta fram rankingen helt snabbt. Jag vet ju redan att hon var 3:a och Erin var 2:a, så hon kommer ta hennes plats. Och nu hamnar vi lite där. Jag vet inte om jag pratade om det här i senaste avsnittet, men jag pratade om det, eller jag skrev i alla fall om det i svepet, och det är det Alexa Grasso mot Valentina Shevchenko är på G. De ska vara coacher. De kommer ju så jag blir jävligt förvånad om de inte bokas mot varandra. Det bara var helt sjukt om de inte blir bokade mot varandra efter det. Men så det är ju då frågan, vad händer? Manon och Erin har ju såklart bytt plats. Rose Namajunas är inne på 6:e plats. Fan, de skickade upp henne alltså. Hon var 7:e först, och sen efter det här så åkte hon. Oj, de skickade upp henne en till. Intressant. Det känns som att de vill typ boka Rose mot Manon eller någonting, kan jag tänka mig. För att så vidare inte Manon väljer att vänta, och det vet man också, det kanske inte alltid är den bästa idén. Rose har också kallat ut Macy Barber. Det hade varit en intressant match faktiskt. Macy mot Rose. Macy mot Rose. Men sen är frågan, kommer Manon kunna ta en titel? Kommer hon kunna besegra de som är där uppe nu? Det är fortfarande frågan. Efter den här prestationen, den må ha varit kanske inte den mest underhållande, men sådana här matcher gör också att man kan ta guld. Så är det. Så är det. Jag låter än så länge det vara osagt om jag tror att hon kommer att ta guld, men Det är sjukt. Alltså som sagt, jag trodde inte att de skulle kunna stänga ut Aaron på det här sättet. Men det, ibland blir det så här, när skill för skill är en sak, då kan det till slut hänga på grejer som längd och styrka. Och jättetydligt att Manon var så stört mycket starkare än Aaron Blanchfield. Så otroligt mycket starkare. Så det känns som att Aaron kommer nog vilja gå in och styrka upp sig på något vänster. Fortfarande, Aaron är också jätteung. Alltså hon är 24 år. Hon ska fylla 25. Manon är 10 bast äldre. Så att Aaron har ju såklart mycket längre MMA-karriär kvar än vad Manon har. Manon kom in sent i sin, men hon debuterade 2018 liksom. Så att det blir intressant att se. Så att ja, det var huvudmatchen. Jag tror inte det finns så mycket mer att säga om den. Joaquin Buckley, Vincent Luque, shit. Alltså Buckley är danger alltså. Buckley är en fara. Han har verkligen knockat powern. Och han har visat i två av sina senaste tre så har han avslutat folk i den andra ronden. Antingen via huvudsparkar, alternativt slag, och nu var det Vincent Luque. Jag är lite förundrad däremot med Luque. Vad fan har hänt? Vad är det som har hänt med Vincent Luque? Och nu menar inte jag att ta bort någonting från Buckley, för Buckley är nog en kille som har varit lite underskattad väldigt många gånger. Den snubben är bra mycket bättre än vad vi tror. Men fortfarande är jag förundrad. Vad är det som har hänt med Vincent Luque? Jag tror jag lyfte det lite sist också, att liksom, när han är bra, då är han väldigt bra. Han såg otroligt bra ut när han liksom flög upp där i när han kom in i UFC. Ska se. Han torskade sin debut, sen torskade han mot Leon Edwards som nu är champ, sen torskade han mot Steven Thompson. Men däremellan radade han upp 6 vinster på rad, efter det radade han upp 4 vinster, och sen är vi där han är nu liksom. Det är torsk Belal, torsk Neil, Geoff Neil då, vinst Rafael dos Anjos och nu förlust mot Joaquin Buckley. Jag vet inte, jag får inte ihop det alltså. Jag får inte ihop det. Det kanske helt enkelt bara är så att Vincent Luque är, han har en nivå, han har nått sin peak liksom. Och han är inte bättre än de som är toppskiktet i den divisionen. Det är nog den enda slutsatsen man kan dra efter den här prestationen. Visst, säger vi nu att Joaquin Buckley helt plötsligt om 3 år står där och håller en titel, då kommer man ju titta tillbaka på det här på ett väldigt annorlunda sätt. Och Belal Muhammad är väl så nära en titelchans man kan komma. Så att, ja, jävla klurigt alltså. Väldigt, väldigt klurigt. Ska se vad som har hänt här då. Oj. Joaquin Buckley är no arrival på 11:e plats. Vincent Luque föll 3 placeringar. 3 placeringar. Kolla skillnaden här. Nu går vi in på det här med rankingen. Men när alltså det här är så jävla stört. Han faller 3 placeringar. Jag säger inte att det är fel. Jag kan till och med tycka att det är nog korrekt att Vincent Luque flyger ner så pass mycket. Men sen tittar vi typ på så här, Kamaru Usman fortfarande rankar detta. Torskat 2 matcher mot Leon Edwards och är fortfarande rankad detta. För att då går man på något så här, ja, men det är ingen i viktklassen som har besegrat honom. Han torskade mot Kamsat och det tycker många då var vinst. Och då liksom, då är han fortfarande berättigad första plats. Vilket är så jävla skevt. Jag tycker bara att det borde vara ett skifte där. Kamaru Usman borde vara på 3:e plats, sen Belal 2, sen Shavkat. Då hade det varit mer korrekt. Men okej, Luque är på väg ut ur rankingen. Kevin Holland föll också en placering. Vilket är sjukt ändå, för att Kevin Holland har en vinst mot Buckley. Kevin Holland har fan en vinst mot Buckley alltså. Men jag misstänker väl nu att Vincent Luque kommer väl att få möta någon som är orankad, förmodligen, för att få bara hålla sin plats i ranking. Och det är inte bra. Skulle han torska den då är det ju jobbigt att vara Vincent Luque alltså. Vad gäller vad gäller Joaquin Buckley då? Han är 11 och nu är det en sån där töntig grej nu att det finns ingen 12, men han och Neil Magny har en 11:e placering. Jag stör mig när de gör det här, jag fattar inte grejen. om det finns två elvor, då betyder det att den som är bakom är då 12. Av Jeff Neal 10, Steven Thompson, Sean Brady, Ian Machado och så har vi Gilbert Burns och Jack Della.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Madalena på femte plats. Det ska bli väldigt spännande att se vem UFC sätter Joaquin Buckley mot. Just nu har jag nog ingen så här, ja, det vore kul om man mötte honom. Jeff Neal kommer från förlust och Buckley är då teoretiskt sett 11, så det känns kanske onödigt. Steven Thompson, Sean Brady, alla har ju det med att de vill fightas mot folk som är framför dem ändå, så att vi får liksom se vad som händer där. Men sjukt snygg prestation, alltså Buckley ska ha mycket cred, alltså den här killen, alltså även om han åkte på, det är det, han har ju bytt viktklass här nu också. För att han torskade mot Imavov och Curtis. Nu, jag ska bara dubbelkolla om André Filiao är mellanviktare eller välter. Välter, precis. Shit, sen han bytte viktklass. Han har tre vinster i sin nya viktklass. Det är fan inte illa alltså. Det är inte illa. Och att han har tagit med sig power ner, ja men det är ju tydligt. Alltså, hans knockout power är uppenbarligen kvar. Den är uppenbarligen kvar. Så grymt jobbat, Buckley, får vi säga. Riktigt, riktigt bra. Och då kommer vi till Mr. Eye Poker, Chris Weidman. Det roliga var ju det att typ direkt efter att jag hade spelat in, jag tror att, ja men precis förra veckans avsnitt när jag pratade om Chris Weidman, jag bara tänkte om det var Patreon-avsnitt, men det var det inte, utan det var ett vanligt Acast-avsnitt. Och då kom jag in på det där, det beror på hur ser han sin karriär liksom, vill han bli framtida champion eller inte, och så hintade han ju den där intervjun, ja men du vet, de säger så jävla bra liksom, och skulle jag vilja, I wanna make the run again and become a champion, I could be it, man bara, nej, snälla, släpp det där nu. Och den här matchen slutade ju på ett, alltså så jävla konstigt sätt. Alltså reprisen är ju bara, den är ju bara bizarr. Alltså det är två ögonpetningar. Alltså han slår, om det är höger vänster eller vänster höger, kombination med helt öppna händer. Alltså vad fan är det ens alltså? Alltså det är så stört. Jag får inte ihop det. Vad hade han gjort? Var det fyra ögonpetningar? Bruno Silva petade väl också Weidman vid ett tillfälle i ögat. Men ja, det här är ju bara helt jävla snurrigt. Och också sättet han firar det här på och sitter sedan i intervjun och snackar om att Bruno Silva kanske letar efter en väg ut. Alltså, jag vet inte. Alltså, när jag lyssnade på intervjun med Helwani, då kände jag så här, fan, jag kanske framstår som en så här Chris Weidman hater. Jag är inte det. Jag har aldrig träffat honom. Han är säkert en helt fantastisk person när man umgås med honom. Jag tror det. Min skepticism mot Weidman kommer till att jag ansåg väl aldrig att han var så bra som han blev utmålad att vara. Vilket bekräftades väl kanske en aning liksom när han sen började förlora. Men som individ, jag känner inte killen, jag har liksom ingenting emot honom. Men samtidigt när man lyssnar på de här intervjuerna så blir det här bara, dude, alltså snälla, det är så här, vissa saker tror jag bara att så här, säger de inte. Och jag tror också att postfight-intervjun, när jag tittade liksom kommentarerna, alltså folk var ju skitirriterande på Chris Weidman. Typ, hur kan du ens fira det här? Hur kan du snacka på det där sättet? Så att han verkar ju också reta upp ganska många med lite hur han sitter och snackar och verkligen är. Jag förstår att han på ett sätt är superglad över vinsten. Men och precis, och det här är också en grej. När han vann mot Anderson Silva, när Silva bryter benet, så är det att han liksom firar vinsten på ett sätt som blev så jävla oskönt. Och det har verkligen varit en väldigt bidragande faktor till varför jag också har stört mig på Chris Weidman. Han har en förmåga att fira liksom vinster som man ska inte fira. Och här med. Sen köper jag en grej, köper jag, som han sa. Och han fick mycket skit för det. Men jag kan förstå tanken bakom det. Det är det där. Gå inte ner när du blir petad i ögonen. Nej, det fattar jag. Men samtidigt så tror jag också att han gick ju ner, för det gör ju sjukt ont. Så att jag menar, det är klart, blir du ögonpetad två gånger, bara du skrapar ögonen båda gångerna. Nu ändrades det ju då från TKO till att det blev ett technical decision. Och det betyder då att det de har gjort där på efterhand var att de kollade reprisen, har sett att det är en foul, och eftersom att matchen bröts då går man till domarkorten. Sen tror jag inte att någon fick poängavdrag, men alltså jag vet inte. Det är bara, det är alltså man blir typ bara matt när man lyssnar på en fighter som vinner en match på det liksom mest idiotiska av sätt. Och i intervjun har fått veta att det har blivit en technical decision. Så ja, det var ju synd. Det hade varit nice att ha en TKO. Man bara, dude, alltså du har höger-vänstrat båda ögonen på killen. Liksom hur kan du ens tycka att du borde haft en TKO? Så att nu visar han upp den där sidan där man bara har väldigt svårt att få sympati för Chris Weidman i den här typen av intervjuer. Att man kanske ibland bara ska ha en viss ödmjukhet typ. Men väldigt underligt. Väldigt underligt beteende av Chris Weidman. Nu är han ju tillbaka då i segerkolumnen, vilket är kul för honom. Men det är ju frågan om han var värd den här vinsten. Jag har sett väldigt många som tycker att han inte borde ha fått den här matchen, att det borde ha blivit en DQ istället. Men där tror jag det är så att reglerna funkar nämligen på det sättet att är man så långt gången in i matchen, då går man liksom till domaren och tar bedömningen därifrån. Så att ja, där har vi det. Där har vi det. Vem borde han möta härnäst? Jag har ingen aning. Och nu är då frågan, vad händer då med Bruno Silva? För jag tror att Bruno Silva har ju istället sjukt mycket förluster just nu. Han har tre, jävlar alltså. Bruno Silva har vunnit en av sina senaste sex, och det var Brad Tavares. Så vi får ju se vad de gör med honom här, om han får en möjlighet till, om han får en turkal kanske och får gå ytterligare en match, eller jag vet inte ens om han har någon fight kvar på sitt kontrakt. Det är också den stora frågan. Ja. Nursultan Ruzboyev slog ut Cedrikis Dumas i första ronden. Snyggt jobbat av Nursultan, riktigt snyggt. Kyle Nelson och Bill Aljo, jag förväntar mig att det kunde bli en riktigt bra fight. Det blev det, men det var slut 4 minuter in i första ronden. Kyle Nelson via TKO fick Bill Aljo att vingla till rejält där. Sen bröts det. Chidi Nukuwani, Rice McKee, split decision, vilket det är helt sjukt att en domare lyckades ha Rice som segrare i den matchen. När de andra, jag tror att domkortet var att alla hade 30-27 till Chidi, förutom en som hade Rice McKee vinnare av 2 ronder, vilket det är sånt jävla mysterium alltså. Men rätt man vann i alla fall, och det är huvudsaken. Nate Landwehr, alltså jag trodde att han skulle gå ut, jag trodde han skulle torska där, för han såg riktigt illa ut första minuten, men sen vände han upp det alltså. Och det är det här som gör Nate Landwehr till en sån jävla underhållande fighter, trots att han ser på väg att vara liksom typ slut. Så snubben gräver djupt och hittar ett sätt att knocka sin motståndare, vilket han gjorde i den här instansen. Så Nate Landwehr, troligt underhållande fighter, har alltid roliga saker att säga också när matchen väl är slut. Har just nu vunnit 4 av sina senaste 5, så att grymt. Ytterligare en snygg seger för Nate the Train. Det är väl egentligen allt. Jo, men den här måste ju ta upp också, för den var bara så jävla konstig. Jacob Malkoon mot André Petroski. Vad fan var det som hände där? Liksom knocka Petroski sig själv genom att springa in med huvudet i höften på Malkoon, eller vad var det som hände? Väldigt väldigt konstigt. Jag tittade om den där reprisen typ 5-6 gånger. Jag fick inte, jag förstår fortfarande inte vad som hände, men någonting har hänt. Det roliga här är att stå TKO sucker kick to the body, men det är inte det som påbörjar. Först trodde jag att när Petroski tar benet så såg det ut som att hälen eventuellt gick upp i mellangärdet, att det kunde ha varit en sån sak, vilket också hade varit alltså så bizarrt avslut, att någon går på nedtagning och så när man tar tag i benet så går liksom hälen upp i mellangärdet och så tappar man luften. Men så ser det ut som att han typ slår i huvudet på något riktigt konstigt sätt. Och där, ja, det var så underligt alltså. Så otroligt underligt var vad som hände där. Ja, det var helt enkelt det. Herbert Burns åkte på stryk också av Julio Arce. Alltså, jag tror att Herbert Burns har typ torskat sina senaste matcher, va? Ja, han har torskat 3 matcher på rad just nu. Får se om han får en möjlighet till, eller om det här är allt för honom. Det är liksom...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är TKO-er. Oh, jävlar, TKO-er. Alla kommer i rond 2. Fan vad sjukt. Fan vad sjukt. PFL i helgen. Ni kommer kunna se det på Aftonbladet. Jag tror, inte i helgen, det är nu på torsdag. Jag tror att det är natten till fredag som det eventet går. Sen om det sänds som free stream eller inte, det vet jag inte. Det återstår att se hur den landar. Men ni kommer kunna se PFL i alla fall på Aftonbladet. Och jag såg att den 12:e så har Sadi Bouzid kommer att gå match, vilket ska bli jättekul att se. Han kliver upp till lätt tungvikt nu, om jag inte ser helt fel här, för att tävla om miljonen där. Så ska bli riktigt spännande att se vad Sadi kan göra. Så sjukt roligt att se honom tävla ännu en gång. Det köttar på igen. Det ska bli spännande. Jag gjorde en liten frågeställning på min privata Instagram, och det var: är Sean Strickland UFC:s största snowflake? Och det tyckte folk. Det var inte så här överväldigande, men däremot majoriteten i röstningen, och det var 60-någonting% strax under 70 tror jag, som tyckte att han var det. Och jag fick frågan då liksom, vad menar du med snowflake? Och då, det jag gjorde det enklaste var egentligen bara att googla definitionen på vad är en snowflake. Och jag ska läsa upp den för er nu. Snowflake is a derogatory slang term for a person implying that they have an inflated sense of uniqueness, an unwarranted sense of entitlement, or are overly emotional, easily offended and unable to deal with opposing opinions. Vilket är ju liksom rätt och slätt Sean Strickland. Och speciellt om man tittar på det här med titelmatchen, sen fattar jag ju att fans kommer ju säga: det är klart att du förtjänar den liksom. Men om vi ska titta på det ur en sån här champ-grej. Han tog titeln. Och man måste egentligen dra hela grejen. Israel Adesanya skulle möta Dricus du Plessis. De skulle gå match. Men Dricus kunde inte. Så Issy vill gå match, han vill hålla sig aktiv och han säger Sean, du får matchen. Sean går in, chockar världen, chockar sig själv och vinner den matchen. Så verkligen hatten av till Sean. Hatten av till Sean. Sean får gå sin första titelmatch mot Drikus. Han torskar den. Split. Och i den här instansen, det spelar egentligen inte så stor roll om han torskar via knock eller han torskar via split. Han förlorade matchen. Det var inte oavgjort utan han förlorade matchen. Och då kan man tycka att den är hur jämn som helst eller det här borde göras om för att min snubbe borde ha vunnit. Men verkligheten är den att har du noll titelförsvar, det finns ingenting som gör dig förtjänt av att få en returmatch. Du har inte lyckats försvara en titel. Och det säger man många gånger också, att ta bältet, det är en sak. Men det är när du börjar försvara det, det är då. Det är då vi kan börja snacka liksom. Och Sean lyckades inte försvara sin titel. Så jag fattar att många gillar Sean Strickland och tycker att han borde få en chans igen, för att man tycker att den var jämn eller att man tycker att ja, men du vann den där och liksom, to be the champ, you gotta beat the champ. Den kommentaren, det är sån jävla bullshit-kommentar. För det finns ingenstans i regelverket där det står to be the champ, you gotta beat the champ. Alltså det finns inte. Det finns inte. Jag vet att den här diskussionen kom upp när Forrest Griffin, för er som var med way back, vann typ en split eller en sjukt jämn match mot Rampage. Och då var det också då, to be the champ, you gotta beat the champ. Liksom, jag känner inte att han gjorde tillräckligt och sådär. Men ibland måste man bara steppa upp. Och exemplet blir nu Jared Cannonier. Vad gjorde Jared Cannonier efter sin match mot Sean Strickland? Den var skitjämn, var otroligt jämn, det var en split. Han typ dubblade sin output och han säger i en av intervjuerna, det var problemet och det var därför jag förlorade matchen, eller inte förlora, men liksom det var därför det blev som det blev och jag kommer aldrig låta det hända igen. Sean Strickland har gjort noll förändringar i sitt game. Noll förändringar. Han har gått en uppsjö, lite uppsjö, men han har gått några matcher som har varit väldigt, väldigt, väldigt jämna. Och då måste man förändra någonting. Det går inte att fortsätta fightas på samma sätt, men han gör det. Och jag tror väl att han fick väl väldigt mycket luft kanske då när han lyckades besegra Adesanya. Att bara min stil funkar så jag fortsätter så här. Men sen hamnar ju de jämna instanserna och då kan output liksom vara extremt avgörande. Ah, han gav 20 slag mer i varje rond liksom. Där blir skillnaden. Han har skadat mer, men han fightas på ett sånt sjukt jämnt sätt liksom. Och blir nog väldigt bekväm i det, att så här, det går bra. Jag tror att skulle man spela till exempel, vi säger en, fan vet jag, en poängsport där man kan samla poäng på olika sätt, och ibland kan man bli vilseledd att man går runt och upplever, jag vet att Bange brukade ta upp det här ibland i kommenteringen, att man står där inne och upplever, jag tar inte speciellt mycket slag, men grejen är den att man skickar inte jättemycket heller. Så att man blir invaggad i en så här falsk trygghet att personen prickar inte mig. Men personen prickar mer än vad du prickar. Så att det känns ingenting och det känns som att allting är lugnt. Men sen när man tittar tillbaka på det, bara oj, alltså jag gjorde inte speciellt mycket. Och Sean hamnar nog i det där liksom. Men nu har han i alla fall suttit och sagt, jag ska lämna UFC om jag inte får gå titelmatchen. Och I ain't climbing up the ladder again, man. Liksom, han har aldrig ens climbat the ladder först och främst. Han fick en chans att verkligen hoppa förbi så många i divisionen och där lyckades han ta titeln. Så han är den här en oväntad mästare, helt enkelt. En väldigt oväntad mästare. Sen är väl jag personligen ganska trött på hur han ska förklara för alla hur de ska leva sitt liv. Senast är väl den här Dave Portnoy. Att liksom, om du är vuxen man, älskar din hund och bla 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 och inte har skaffat familj. Bro, vad snackar du om? Alltså vad fan snackar du om? Han har en förmåga att sitta och förklara för precis alla hur de ska leva sitt liv. Så jag personligen har bara börjat få mer och mer svårt. Och det är ändå rätt sjukt, för då har han gjort ganska mycket grejer där man redan borde vara väldigt liksom trött på honom. Men de sakerna, det är så här, jag skiter i väldigt mycket Sean Strickland säger. Och ibland tycker jag, ibland har han en poäng. Det är som med alla. Det är som med vem som helst. Du kan ta fram den sjukaste människan i världen. Men tro mig, det finns grejer där ni kommer bara, oh, fan, jag håller med dig helt. Det är alltid så. Bara för att en person är en idiot eller någonting, det betyder liksom inte att det finns punkter där man är överens. I slutet av dagen, det är en vågskål. Så här många punkter vi är överens om, men det tippar liksom på det där vi inte är överens. För man kommer alltid hitta grejer. Man kommer alltid hitta grejer. Du kommer kunna hitta sådana saker med din värsta fiende. Så kommer ni kunna sitta och snacka om en grej och bara, du, här, vi tänker exakt likadant. Och helt plötsligt kanske man blir bästa polare. Nej, det blir man inte. Men ni fattar. Men jag tycker senaste tiden, jag har bara upplevt Sean Strickland mer och mer som en, alltså på riktigt en riktig gnällspik. Alltså det var länge sedan som jag upplevde det här från en fighter. Det här jävla gnället och det här otroliga liksom att rättfärdiga sig själv någonting. Alla fans vill nog inte se honom mot Drickus, och jag tycker mycket väl, den snubben, du fick bältet, you fucked up, climb the ladder, det är det du får göra. Men han vill inte göra det igen, för att jag tror att han fattar att det kommer liksom inte gå, det kommer inte funka. Så han gör allt han kan för att försöka få den här matchen igen, och jag tror faktiskt inte att vi kommer att se Sean Strickland hålla titeln en gång till. Så vidare inget jätteunikt händer, men jag har svårt att se det. Och sen känns han ju bara sjukt labil med allting han öppnar upp sig om också. Men ibland gillar man en person så mycket så att man vill inte se de sjuka sidorna. Jag tror lite att det är det som händer just nu med Sean Strickland. Så att vi får se vad som händer. Det blev en lång rant om Mr. Strickland. Sist men inte minst vill jag såklart tacka alla mina champs. Det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Hansson, John Olsson, Jörgen Fleckerud, Lukas Tano, Marek, Martin Malmgren, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger och Simon Svan. Och vill du få ditt namn utropat i podden, då signar du upp dig på Tier 3 och blir en så kallad champ till MMA-podden. Vi hörs nästa vecka igen, och för alla er Patreons, ni vet att det dyker upp ett avsnitt under morgondagen där ni kommer att få höra en genomgång av UFC-galan som kommer nu till helgen. Ha det bäst! Hej då!